Bara bara bara.
Språkpodden.
Välkommen till Språkkonsulternas språkpodd. Det är en podd som handlar om språkbrevet från konsultbyrån Språkkonsulterna. Vi diskuterar och vidareutvecklar innehållet i månadens språkbrev. Och det här är en helt ny plattform för oss. Vi har inte gjort några språkpoddar förut, utan det här är ett sätt för oss att ge dig som prenumererar på språkbrevet lite fördjupad kunskap om det som månadens språkbrev handlar om. Så att det är lite grann av ett test. Så du får hemskt gärna höra av dig och berätta vad du tycker. Just den här gången så hampar det sig faktiskt så att vi har en after work-aktivitet nästa vecka på tisdag, en vecka precis alltså, som handlar om månadens ämne, nämligen lean i kommunikationsarbetet.
Språkpodden.
Det här premiäravsnittet av Språkpodden handlar då om lean, du vet Toyota-modellen, och det vi ska prata om är hur man kan använda lean i språk- och kommunikationsprojekt. Så därför är dagens huvudperson är Susanne Blomqvist, och hon är språkkonsult på Språkkonsulterna och författare till boken Lean för effektiv kommunikation. Jag som ställer frågorna idag heter Anke Mattsson och jag är också språkkonsult på Språkkonsulterna. Välkommen Susanne.
Tack så mycket.
Ja, men Susanne, du har ju tagit fram en femstegsmodell för att effektivisera skriftlig kommunikation.
Mm, det stämmer.
Och den modellen bygger just på lean. Berätta lite.
Ja, då kommer jag göra en lite historisk avvikelse här. Då, eller gå tillbaka lite i historien helt enkelt. För lean, eller Toyota-modellen som den kallas då, den kommer från Japan. Och den utvecklades efter andra världskriget i Toyotas fabriker. Och anledningen till att den började utvecklas var att Japan var i väldigt fattigt då efter andra världskriget, både alltså själva fabrikerna och alla människor som bodde i Japan. Men de ville ändå producera bilar och letade efter ett sätt då, och var och tittade på Fords fabriker i USA och ville ta efter det här löpande bandet, men de hade liksom inte råd att producera så här mycket bilar som man gjorde då. Utan de var tvungna att liksom göra tvärtom. Så att de använde sig av löpande bandet men vände på det så att säga. Och valde att liksom, de måste göra saker som en köpare av en bil ville ha och som de hade råd med. Så att de var tvungna att utgå från sina kunder och ta bort allt som inte tillförde någonting för själva den här produkten, som i det här fallet var en bil då. På det sättet effektivisera. Så att man utgår liksom från kunden och jobbar sig sen bakåt in i organisationen, i processen. Det handlar också om att man tar bort det som inte tillför något från kunden och tar bort allt som då man kallar för slöseri.
Språkkonsulternas poddradio.
Om du skulle sammanfatta då vad som är bäst med lean, vad säger du då?
Det är ju att man tänker långsiktigt när man jobbar med lean. Eller det är liksom förutsättningen för att det ska bli lean, det är att man har ett långsiktigt perspektiv och att man då prioriterar det långsiktiga tänkandet före kortsiktighet och kortsiktiga vinster. Om man till exempel då jobbar med biltillverkning, så ska man ta bort sånt som är dåligt för biltillverkningen tidigt i processen. Man ska liksom lägga tid på det så att man slipper liksom göra massa ändringar och fixa till saker i slutet och göra om. Så det är bättre att man liksom gör rätt från början.
Så att säga. Ja, att man jobbar långsiktigt från början och utgår ifrån, ur japanernas perspektiv då, vad har en normal japan råd med?
Ja,
och så utgår
det.
Man från det när man
ja, så var det ju framförallt då, men alltså när de inte, ja, de hade liksom inga pengar, så då var man ju tvungen att anpassa sina bilmodeller efter, ja, att någon som behöver,
ja,
en bil.
Plånboken.
Ja, efter anpassa, plånboken, ja, helt enkelt.
Nu gör inte vi bilar.
Nej,
på språkkonsulterna.
Inte
och inte våra en del av våra kunder gör bilar, men de flesta kunder jobbar med kommunikation på något sätt då. Mm. Alla följer våra kontaktpersoner hos kunderna. Och då har du anpassat det här arbetssättet, Lins modell, så att det funkar i kommunikationsarbete.
Mm.
Vad har du gjort med modellen?
Ja, alltså jag är inte ensam om det här att tänka att Lin måste man kunna använda även inom andra områden, utan sen det här utvecklades då under efterkrigstiden, så har det ju då spritt sig över världen i andra fabriker, men även i andra organisationstyper och andra miljöer och andra verksamheter. Så att det är jättevanligt att man till exempel jobbar med Lin inom tjänstesektorn och sådär. Och ja, i Sverige är det till och med inom olika myndigheter och sådär som man har börjat jobba med Lin. Men det jag har gjort är att jag har utgått från i alla fall en slags stomme som finns i Lean som kallas 4P-modellen, och så har jag tagit fram en femstegsmodell där jag har liksom lagt till ett steg i den här modellen.
Jaha, men du, nu får du nog kanske förklara modellen lite grann.
Ja, de fem stegen då, det är ju i den här modellen är för det första då långsiktigt tänkande och långsiktighet. Det måste liksom till för att det ska bli Lean överhuvudtaget. Så det är själva grundförutsättningen för hela modellen. Steg två är då att göra en kartläggning och en grundlig analys av det man ska göra. Steg tre är att man måste liksom hitta processer, och i de processerna så ska man då ta bort allt som inte tillför något för den slutliga mottagaren. Sen i en organisation, det kommer steg fyra då. Då måste man liksom alltid motivera de som arbetar i just den här verksamheten. Och också de som styr verksamheten. Man måste liksom ha en motivering. Och steg fem är att man i de här processerna ska få in ett steg där man arbetar med ständiga förbättringar, så att man hela tiden förbättrar den produkt eller den tjänst som det handlar om. Så det är modellen i korthet.
Ja, just det. Och Lean innehöll fyra steg och du har lagt till ett. Vilket är ditt steg då som du har lagt till?
Ja, det är ju den här kartläggningen som är steg två. Och det, alltså, det finns ju en analys i 4P-modellen också, men den är liksom inte med i modellen. Och det som är lite speciellt, tycker jag, med att när man analyserar, så måste man ju dels analysera vilka behov det finns för själva texten som mottagaren ska få i, om man säger att man jobbar med till exempel att förbättra brevmallar i en organisation, så är det då hur ska texten se ut, och man måste liksom fundera över vilka mottagare som finns för texten och vad de behöver veta och så. Men sen så finns det också andra frågor som man måste ställa i som är mer runt omkring texten. Alltså vilka är det som får tycka om texten till exempel, och vilka är det som kan påverka hur texten ser ut i slutändan. Det är ju inte alltid bara de som skriver som påverkar, utan det finns en massa andra maktpersoner, man ska säga, i en organisation. Som man också måste få syn på i det här analysarbetet eller kartläggningen som jag också kallar den.
Så egentligen så är det den mottagaranalys som vi språkkonsulter alltid jobbar med. Mm. Men du har utökat den så att den omfattar även organisationen och förvaltningen.
Ja,
och så
precis.
Mm.
Det är ju
ett nytt sätt att tänka för oss som jobbar med språk lite grann faktiskt.
Ja,
för ett problem som jag ofta stöter på när jag kommer ut som konsult på en arbetsplats, det är ju att språket behandlas lite grann som ett kortsiktigt projekt, och att ledningen och hela organisationen verkar tänka att om personalen får gå en skrivkurs så det är klart sen. Mm. Då vet de ju hur de ska skriva och så kommer allting att bli jättebra.
Mm.
Men en kurs är ju ingen förändring, om man säger. Och du beskriver ju en del liknande och andra problem i ditt språkbrev då, även om det är kort. Men hur jobbar du själv med Lean i ditt praktiska arbete som språkkonsult?
Ja, alltså det man måste försöka göra är att få med sig det här långsiktiga tänkandet i en, till exempel om man ska hålla en kurs på ett företag då, som då jobbar ju vi alltid så som språkkonsult, att vi anpassar den här kursen efter de som ska gå den då, såklart. Så att där har vi har ju redan tanken om mottagaranpassning i vårt vanliga arbetsliv. Men också att man måste försöka få med redan från början att det här, den här kursen ska få en långsiktig verkan, så att de ska kunna fortsätta att jobba med de verktyg som de får under kursen. Och då brukar jag göra så att jag från början försöker få med åtminstone en person som är i någon mer ledande position på det här företaget, som kanske mer bestämmer över hur, som kanske har en mer så här beslutsfattande funktion över hur man arbetar med texter och hur de till slut kommer se ut. Och en mer kanske överblick över hela organisationen. Att man får med dem också på tåget och också får med andra personer som kan påverka. Det kan ju till exempel finnas jurister som måste granska texter, att de är också med. Så att man får liksom en samsyn om vad är det vi ska göra efter vi har gått den här kursen. Hur ska våra brev se ut? Och sen så försöker jag också det här med långsiktigheten, att få in ge dem ett verktyg så att de kan arbeta efter kursen med det de har lärt sig och på något sätt jobba med texter även efteråt, så att de antingen de har någon slags forum där de bollar texter med varandra, någon slags på ett ställe där jag har varit hade de som ett träningscenter där de jobbade med muntlig kommunikation, och då föreslog jag att det här skulle ni också kunna använda för den skriftliga kommunikationen och jobba på samma sätt, att man faktiskt sätter sig ner och pratar om sina egna texter och det man behöver förbättra, så att man kan få in det här med ständiga förbättringar i sin egen arbetsprocess, att man liksom inte slutar när kursen är slut då. För att det är ju väldigt lätt att falla tillbaka i sitt gamla arbetssätt och sina gamla fåror, så att säga.
Språkkonsulternas poddradio.
Du försöker helt enkelt hjälpa dem att kvalitetssäkra texterna genom att ge dem det här långsiktiga sättet att tänka och även lite verktyg på både mikro- och makronivå i organisationen.
Ja, men precis. Ja, det kan man säga.
Men finns det då ingenting som är dåligt med Lean, Susanne?
Nej, faktiskt inte.
Nej.
Alltså, jo, det är såklart att man kan ju... Det finns en hel del kritik mot Lean, till exempel att man utnyttjar arbetskraften för hårt eller att det blir för mycket effektivisering eller att man använder Lean inom områden som inte passar för Lean. Men ofta så tror jag att det beror på att man inte liksom får med sig den här långsiktigheten, utan att man på något sätt plockar delar av det som man tycker är bra med Lean och försöker liksom effektivisera men inte tänka långsiktigt, utan bara effektivisera för den egna organisationens skull. Det finns till exempel en artikelserie som har gått i DN nu då, under våren, tror jag det var, med Maj-Tjej Zaremba, där han kritiserar vården i Sverige, hur den har utvecklats. Och då är det bland annat, tar han upp att de använder såna här som man kallar managementmodeller, och då är en av de modeller som han pekar på är Lean då, att det liksom inte är rätt att använda Lean inom vården. Och ja, det kanske han har delvis rätt i, men jag tänker också att det beror på är att man kanske också försöker effektivisera, som jag sa då, utan att som i vårdens fall, då, att man inte gör det för patienternas skull utan för att, bara för att spara pengar. Utan när man effektiviserar inom Lean då, så ska man ju alltid göra det utifrån den som är liksom, som är mottagare av själva tjänsten. Så att om man gör en effektivisering som utgår från, i det här fallet då, patienterna, så då ska det ju bli bra, så att säga. Mm. Så att ofta så tror jag att det handlar om att man försöker plocka russinen ur kakan, och långsiktighet kostar ju alltid lite. Alltså det är det som är med långsiktighet, att det kostar i början, men sen så tjänar man in det på längre sikt. Och om man försöker strunta i det och liksom bara vill ha kortsiktiga vinster, då blir det inte bra, tror jag. Mm. Så att det är väl det som är, alltså som kan vara det dåliga med Lean, att man liksom använder det på fel sätt.
Just om man bara tänker på att sänka kostnader.
Ja, just det. Och liksom stenhårt titta på arbetsprocesser och liksom effektivisera dem i alla led. Det är ju... Ja, och det måste ju vara liksom på alla led, till exempel om man är en organisation, om man jobbar med bonus till exempel, som man gör i ganska många organisationer, då måste man ju också ha det här ovanifrån perspektivet, så att man ser att det man vill vinna med att ge bonus, alltså man ger ju bonus för att belöna för olika saker. Och om man då väljer att belöna till exempel att om man sitter i en kundtjänstorganisation, att du ska svara på så många samtal som möjligt. Att det är det, om du svarar på 100 samtal så får du extra bonus. Men om man vill att kundtjänsten istället ska skicka ut så bra brev som möjligt när de har haft kontakt med en kund, då måste man ju istället välja att med bonusen belöna, alltså att man faktiskt förbättrar den skriftliga kommunikationen. Då måste man ju liksom låta de här kundtjänstarbetarna då, i det här fallet, jobba med text. Man måste ge dem tid att jobba med det, för annars kommer ju de kan ju bara göra det som är kortsiktigt bäst för dem själva, och därför man måste vara på en högre nivå, och liksom även de som är ledarna i organisationen måste ju liksom se till och ge redskapen så att man kan jobba långsiktigt.
Det måste finnas incitament i organisationen, ja, precis, för att förbättra texterna. Ja. För i det här fallet som du tar upp nu, eller i det här exemplet, så finns det ju ingen anledning för medarbetarna att förbättra texterna. De vill ju ha så många samtal som möjligt.
Ja, men precis.
Och de vill hinna svara på så många, för de ska betala huslånet.
Ja, och då tjänar inte de någonting personligen på att göra texterna bättre. De får liksom ingenting för det, och då gör man ju inte det.
Det handlar alltså om att motivera medarbetarna till att förbättra texter.
Och då får man ju en långsiktighet. Ja.
Och ge incitament till det i organisationen. Det låter ju helt självklart. Det är jättekonstigt att inte alla jobbar på det sättet.
Ja, det är ju många som gör det, men som sagt, det är konstigt att inte alla gör det.
Språkpodden.
Ja, men tack så mycket, Susanne.
Ja,
den som vill veta mer om Lean kan träffa både dig och mig och en massa andra på språkkonsulterna på tisdag, prata mer. För då är det after work på språkkonsulternas kontor med vin och baskiska snittar, såna här pinchos som det heter. Och du kommer att hålla en kort föreläsning. Och det ska bli jättekul, det brukar alltid vara väldigt trevligt på våra after worker. Våran IT-kille Peter gör jättegoda pinchos, och föreläsningen brukar också vara väldigt matnyttig och trevlig. Kan man få ett litet förhandstips, Susanne? Vad tänker du prata om på tisdag?
Det blir ju mer om modellen och vilka verktyg som finns i den, och lite mer exempel på hur man kan arbeta. Och sen så jobbar ju vi ofta just inom kommunikation och hur man kan använda det inom Lean, så är det, eller inom språkkonsultarbete, så är det ju att arbeta med standardiseringar av olika slag. Och i vårt fall så handlar ju det om att man jobbar med brevmallar till exempel, eller tar fram skrivregler så man vet vad man ska hålla sig till. Och vi kommer också prata lite om att ha en grafisk och en språklig profil lite mer på det här afterworken.
Just det. Det är jättemånga företag som har en grafisk profil. Men de tänker inte på att man kan behöva även en språklig profil så att medarbetarna vet vad de har att hålla sig till helt enkelt. Ja, nej, men så på tisdagen den 24 juni bjuder vi på after work hos språkkonsulterna. Eller kunskap, kommunikation och mingel som vi kallar det. Ämnet är lean i kommunikationsarbetet. Vi slår upp portarna 17.30 på språkkonsulternas kontor på Sankt Eriksgatan 17 på Kungsholmen i Stockholm. Anmäl dig på språkkonsulterna.se så ses vi på tisdag. Mm. Språkpodden är tillbaks i augusti. Trevlig sommar.
Ja, trevlig sommar.